Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Volvo EX30, är det en ny svensk klassiker eller bara en glad kines i blågul kostym? Apropå elbilar så ställer vi frågan, hur ska de låta? Och så blir det liv i luckan, i alla fall i bakluckan. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 315 av Vi Bilägares podcast. Magnus Kvarndal, välkommen.
Tack ska du ha.
Hur känns det att vara tillbaka?
Mycket bra.
Du har ju inte varit med på ett tag, eller?
Nej, jag har saknat.
Du har arbetat.
Jag har arbetat istället. Ja.
Tesla Halleluja-kören när jag har liksom...
Har det kommit...
Svar på fanmail.
Har det kommit några fanmail?
Nej, det har inte kommit några fler...
Det är ingen som har varit upprörd på något sätt heller.
Men om ni har åsikter om Magnus Kvarndal eller någon annan, så skriv på podd@bilagare.se. Anders Helgesson.
Ja, jag är back again, så att säga.
Tillbaka i, här. Tillbaka vid mikrofonen. Har du fått något fanmail?
Har aldrig hänt. Det är min största karriärhöjdpunkt, om det nu ska kallas karriär, är att jag har blivit kändisspottad på ett flygplan en gång, och det var utav en annan medelålders man naturligtvis.
Och vad hände då?
Nej, ingenting. Bara konstigt. Skriver inte du för en biltidning?
Aha,
det kan nog stämma.
Ja, och Anders tycker väldigt trevligt att ni kommer fram och berättar att ni känner igen honom. Så att, gör det nästa gång ni möter honom på stan.
Ja, eller helst inte.
Gör gärna det så fort ni ser honom på stan. Han är bara lite blyg, så här, men han tycker om det.
Vi har mycket att avhandla idag, så låt oss genast gripa oss an dagens ämnen. Och vi ska börja den här dagen i Milano.
This small but beautiful car will make a big difference. The electric EX30 is a big deal. It's a big deal for our customers and it's a big deal for us, the Volvo cars. It's the smallest ever SUV. But it is no less of a Volvo.
Magnus Kvarndal, vad var det vi hörde?
Det där var Jim Rowans väldigt utpräglade skotska dialekt.
Men han hade övat på EX30.
EX30? Jag kan inte ens härma det. Men liten bil, men big deal. Det var väl kontentan av vad han sa där.
Du var ju på den här första premiären då i Milano. Berätta, hur såg det ut? Hur var liksom stämningen?
Jo, de höll till i någon en källarlokal kan man säga. Någon slags eventlokal som var väldigt... Ja, men vita väggar och vitt tak och vitt golv tror jag också. Det var liksom väldigt så... ljust och fräscht och avskalat, och sen så hade de satt upp för det här eventet då en jättestor Volvo-stol.
Stol?
Ja, alltså en sån, vi som sitter i bilar ofta, vi känner ju igen just Volvo-stolarna, de har en speciell profil så de hade satt upp en sån som var kanske liksom 5 meter hög mitt i lokalen, och sen så var det bilar som stod utspridda runt omkring där, och sen så var det massa mediefolk som sprang omkring med kameror. Och...
Men stolen var den stora grejen på något sätt då, eller?
Nej, men det var så här, det var en inredningsdetalj som de hade satt upp för att, jag vet inte, en design. Mm. Design är ju viktigt för Volvo.
Det här med att visa bilen i Milan, och varför gjorde man det?
Ja, det undrade jag också. Men jag ställde frågan till några stycken. Jag fick ingen riktigt bra svar. De sa, ja, vi har ett showroom här. Ja, fast det har ni ju i andra städer också. Liksom.
Har Volvo gjort det tidigare? Anders, har man gjort det här förut?
XC40 visades ju där.
I Italien?
I Milano.
Ja, alltså de har gjort, de brukar ha ganska många visningar i Italien. Det har nästan varit lite av en Volvo-tradition att ha bilvisning i Italien, alltså lanseringsvisningar. Kanske inte riktigt mycket så här, men XC40 som sagt.
De var ja, också... det var väl Nils Svärd som var där och, ja, och kollade på den.
Just det, så var det ju.
Jag har en teori om att alltså, Milano är ju liksom, det är ju känt för sina modehus och sin design och så här. Så jag tänker att det kanske kan ha någon, ha något med det att göra. Mm.
Du har ju sett den i verkligheten, EX30. Mm. Är den chic?
Ja, chic är den. Det är den, det skulle jag säga. Den är väldigt... ja, men de har ju ett designspråk som jag tycker funkar bra. Så den ser ju väldigt... den är ju... föredömligt minimalistisk i sin design.
Men ändå väldigt mycket design tycker jag. Det är mycket form på saker.
Ja, men det beror ju på vad man jämför med såklart. Men speciellt inredningen är ju väldigt... det är ju lite komponenter jämfört med liksom många andra bilar.
Jag tycker när man ser den, det är svårt att bilda sin uppfattning av hur stor den är. Hur stor är den här?
Är den... den är 20 cm kortare än en XC40.
Då är den ju 4,20 någonting då.
Ja.
Då är den, det är som en Skoda Fabia.
Ja, 5 cm längre typ. Då. Ja.
423 cm lång.
Ja, vad blir det då? Då är den 6 cm längre än Fabia. Ja, det är ju ingen stor bil.
Ser det ut som en småbil? När man ser den i verkligheten.
Alltså i och med att det är en SUV, att, så är den ju, den är hög och har liksom en hög taklinje och så den ser ju, alltså intrycket den ger är ju att den känns större än en Skoda Fabia. Men det är ju ingen
den ser ju rätt chunky ut.
Den, liksom... ja, men de har, det är liksom formen på den som gör att den ser lite större ut än vad den är liksom. Stora hjul och hög markfrigång, då blir det ju, då får man ju ett sånt intryck. Men
det är väl lite så, när du designar en bil så kantig, jag tänker på Jeep Renegade som inte heller är en stor bil, men i och med att den är kantig och hög så ser den ju stor ut, men den är ju kort. Och Avenger är likadan, 4 och 8, men det tror man ju verkligen inte när man ser den.
Nej. Och det här är då en äkta Volvo. Eller?
De säger det.
Vad säger du då?
Men är det? Är det inte typ en Seeker? Är det inte en Smart?
Den bygger på en Geely-plattform som heter Sustainable Experience Architecture. Mycket experience. Bra namn. Mm. Hållbar upplevelse alltså. Och den delar mycket riktigt. Det är ju samma plattform som Geely använder till sitt märke Seeker. Och sitt märke Smart som de har köpt upp från Mercedes.
Är den utvecklad i Göteborg på Säft? Eller kommer den här från Kina?
Nej, den här är... alltså, det man ser och det man kan ta på, det är Volvo som har gjort. Och det är de väldigt noga med att påpeka. Men tekniskt så är det ju inte en Volvo alls egentligen. Utan Volvo har gjort design och interiör och mjukvara och sådana saker. Men motorer och batterier och alla liksom sådana komponenter är ju, kommer från Geely. Och den kommer också tillverkas i Kina.
Fick du någon kläm på, är den utprovad av Volvo? Har de varit med och jobbat med liksom tuning och sånt där?
Ja, vet du det, eller? Det har de säkert. Ja. Det tror jag. Det måste de väl ha gjort. Nu har ju inte... Nu är det ingen som har kört den här bilen ännu, men jag antar att det är viktigt för en biltillverkare att en bil känns som, alltså det är viktigt för Volvo att den känns som en Volvo. Så det utgår jag från att de har gjort. Men de har utgått från en färdig plattform liksom, gjort sina justeringar på den då.
Väldigt avskalad säger du?
Ja, de gjorde ju ett stort nummer i sin presentation av att de fokuserar väldigt mycket på hållbarhet naturligtvis, för det är ju, de riktar sig till en målgrupp där det är viktigt. Men också de har också gjort mycket för att försöka få ner priset. Och då har de ägnat mycket energi åt att minska mängden komponenter i bilen. Så till exempel så har den inga högtalare i framdörrarna, utan det finns en soundbar, en sån som man har under tvn hemma typ, som liksom på ovansidan av instrumentbrädan där ljudet spelas istället då. Och dörrarna har inte heller några knappar för fönsterhissarna, utan de sitter i mittkonsolen. Ungefär som på en Volkswagen ID3 tror jag har någon liknande, va?
Nej, den har ju på
den har dörrsidan,
ja.
Jo, men den har
Den har bara två knappar.
Den har bara två knappar. Och så är det en knapp som man väljer mellan fram och bak.
Har Volvo gått på den?
Ja, så är det.
Gud vad korkat. Ja. Ja, men det är ju svindumt.
Men det är lite retro också. Känns det inte lite återhållsamt och lite 70-tal att
ja, just det här,
knapparna i mitten,
ja.
Och bak får ha fönsterveva eller ingen veva alls.
Men det är någon mer bil som har i mitten. Vem är det?
Vilken Saab 9-3 hade i mitten till exempel. Men första generationen Saab 9-3, inte new generation där.
Mm. Ja, nej, men så de har gjort en massa sådana tilltag då för att liksom minska mängden komponenter, och det menar de då, det minskar kostnaden, men också det är mer hållbart för att då behöver man mindre.
Det blir mer hållbart, underförstått, vi tjänar lite mer pengar.
Ja, de siktar på en vinstmarginal på mellan 15-20% med den här bilen, vilket är mycket högre än vad de har haft för C30.
Och. För vad kostar den?
Den börjar på 429 000 i Sverige.
Tänk om jag hade haft kvar elbilspremien. Då hade vi börjat prata folkbil på det.
Ja, i och för sig, då hade du varit i alla fall nere på 300 000.
Ja. Norge kostar den ju 300 någonting för att det är momsfri.
Du framhåller ju alltid Norge av någon anledning.
Jag är helt opartisk och saklig i den frågan. Kan jag säga.
Ja.
100%. Nej, men 429 000 är ju för mig jättemycket pengar.
Mm.
Men om man är van vid Volvos elbilspriser som de har haft de senaste åren, så blir det plötsligt relativt billigt.
Men 429, då är det utan utrustning och det är med ett litet batteri, va?
Ja, det är Core-versionen då som är den billigaste, och med sånt litiumjärnfosfatbatteri, LFP. Som är en annan typ av litiumbatteri kan man säga, som är det har färre,
det är mindre densitet i batteriet.
Ja, det är andra råvaror, mindre dyra råvaror, så det är billigare men har lägre energidensitet och lägre effekt, och det är också mer känsligt för kyla. Dessutom har den här billigaste varianten ingen värmepump. Så det i kombination med det här batteriet då, som är känsligt för kyla, det gör att det kanske inte är en jätteoptimal bil att köra omkring med i norra Sverige liksom, på vintern. Så då kanske man ska, om man ska köra runt upp i Norrland någonstans, så kanske man ska ha en välja en dyrare då.
Vad är det för konkurrenter du ser till den här bilen?
Ja, ja, det är väl Volkswagen-gruppens ID3. Den är lite, inte den lite större än den här?
Jo, den är lite längre.
Och det är en jättelång hjulbas på den, va? Ja. 270 eller något sånt där.
Ja. Men jag tänker ju omedelbart Kia Niro EV. För den är ju lite uppumpad och SUV, som Kia vill ju kalla Niron för lite SUV. Eller i alla fall
crossover. Crossover.
Och det här är ju pengamässigt är det ju ganska lika, storleksmässigt ganska lika.
Mm.
Åtminstone på den här marknaden känns det som att det är givna konkurrenter.
Mm. Och sen så har vi ju koncernsyskonen då, Seeker X och Smart Hashtag 1 som den heter. De är ju också, jag tror att de ska säljas i Sverige.
Jo då, båda två.
Så då blir det ju lite kannibalism kan man tycka.
Mm.
Men det är väl lite som att Volkswagen säljer ju sin Cupra Born och ID3 också. Så det är väl olika målgrupper då, även om det är i stort sett samma bil.
De är helt olika. Nej, det är det inte.
Jag tror inte ens gång Folka hävdar att Cupra och ID3 är olika.
Men det som Volvos ambition med den här bilen är ju att så här, de har ju sagt, och de säger fortfarande, att 2025 ska hälften av deras bilar vara helt eldrivna och resten ska vara laddhybrider. Och 2030 ska de bara sälja elbilar. Och då har de lite att göra. För hittills har de ju bara haft XC40 och C40. Det har varit hela deras elbilsutbud. De har ju EX90 också, men den
kommer ju aldrig.
Den är ju försenad för att de har problem med mjukvaran. Så då är det ju den här bilen. Den här bilen kommer ju behöva sälja i kopiösa mängder för att de ska kunna nå det målet, speciellt alltså 2025, det är om 2 år.
Men det här är ju inte klassisk Volvo-mark på något sätt, eller hur? En liten SUV. Det...
Nej, de har ju gjort några sådana utsvävningar förut med så här 340 och så här 460 var det väl någon som hette också.
Ja. 440 och 460, 480 och 340, 360 och även, ska vi säga, DAF 66.
Johan.
Ja, precis.
Var det inte den som man kunde backa lika fort som man kunde köra framåt med?
Jag vill minnas allegedly att det var så. Ja. Men, och det var ju också de bilar som man köpte in då. Det var ju inte riktiga Volvo.
Precis, det var de var inte utvecklade i Göteborg och de byggde på andra plattformar. Och S40 och V40 var ju också så.
Mm.
Det var väl Mitsubishi någonting?
Det var väl samarbete mellan Mitsubishi och Ford, va?
Ja.
Och, nej, det var Mazda, Ford och Volvo.
Det ser man tydligt på dem där nu när man ser dem ute, för att nästan varje sån S40 eller V40 man ser är jätterostig i framskärmarna. Liksom det är inte Volvo-mässigt.
Jag tror alla Volvo-premiärer som jag har varit på genom åren så har man alltid pratat om Volvos kärnvärde är säkerheten.
Mm.
Sa man det nu också?
Absolut. Det är ju Volvos, i sin marknadsföring nu så har Volvo miljömässig hållbarhet och säkerhet, det är det som är deras käpphästar liksom, som ska få folk att betala lite extra för en Volvo. Nu har det inte kommit några Euro NCAP tester på den här bilen ännu, men de pratar mycket om säkerhet i presentationen, och en ny funktion då är att det finns, det här var tydligen, det här första gången jag hörde om det, men det finns tydligen ett fenomen som kallas för dooring, som är vanligt i städer med mycket cyklister, typ Amsterdam. Och det är då när en cyklist cyklar på en väg längs med parkerade bilar och krockar med en dörr som plötsligt öppnas.
Jag tänkte säga något, någonting upprört. Det är så lätt att få en cyklist i dörren, så att säga.
Så det här har de då pekat ut som ett problem. Och sen så har de hittat på en lösning då, vilket är ett larm som det ska tjuta om man är på väg att öppna dörren när det kommer något fordon bakifrån, så ska den varna för det. Så det är en funktion som de har hittat på. För att, liksom.
Och det är inte alls så att det har funnits sedan förra generationens Range Rover Evoque.
Jag tänkte, finns det inte någon som låser också, som det inte man kan öppna?
Det är flera som gör. Vår gamla långtest Audi A6 låste. Nio EL7 som jag testade i våras, där höll Christian Elmark på att lämna passagerarsoten rakt ut i famnen på en cyklist. Dörren vägrade och öppna. Så att det är absolut ingen ny funktion, men en väldigt bra funktion.
Ha.
Är den ny för Volvo?
Ja, det, tydligen. Ja. Det måste det ju vara, för de pratade om det som att det var en ny funktion.
Men det är ju och det är möjligt att man blir bättre att reagera på cyklister, men just här, den här våren, då var det verkligen en cyklist som kom ångande och som liksom hade kommit i kapp oss när det hade stannat, och Christian skulle bara hoppa av centralstationen och åka tåg. Då gick det inte öppnad enkelt, och så körde det förstås.
Ja, det är bra att Volvo kom i kapp då med den här funktionen nu.
Ja, men de har gjort det, men vissa just sådana där grejer har de legat lite efter, och sen så har de kommit i kapp just.
Mer då?
Den har en sensor framför ratten, de kallar det för en sensor, men det är väl egentligen en kamera som sitter i en liten låda liksom. För det finns ingen skärm framför ratten, instrumentdisplay, vilket inte stör mig så mycket, men det stör min kollega Erik Söderholm jättemycket. Han skrev en krönika om det där han...
Ja, just det, att det var snålt.
Jag tycker inte att det behövs. Så. Men det är ju, men i alla fall, istället för den här skärmen så sitter det då en sensor som fungerar med det här driver alert systemet så det är i princip en kamera som filmar föraren hela tiden och ser till så att hen tittar framåt och inte ner på mobilen eller så antar jag att den ser om man liksom blinkar jättemycket, så ska den varna för att man är...
Vänta nu, en kinesisk bil som ständigt filmar mig när jag sitter och kör.
Och som är ständigt uppkopplad till internet.
Ja.
Ja, men det hade du väl i iWays U5 också. Då gick det ju att ställa in vilka parametrar den skulle bevaka. Och då kunde du ställa in om det var rökare. Så att om du ofta satt med en cigarett i handen och rökte, så kunde den då inte reagera på det.
Okej. Jaha, man kunde se om bilen.
Det var extremt. Det var, tror jag, 10-15 olika varianter, som att då skulle den inte säga till för det. Så att det gick ju att stänga av i stort sett.
Ja. Man ska säga också, när den här integritets... frågan som du tog upp, så Volvo säger ju att det är ju en den här kameran matar bara en algoritm som internt i bilens system då räknar ut var du har blicken och så här. Så det är liksom, det ska inte vara några bilder som flödar ut i eten på dig när du sitter och petar näsan bakom ratten.
Bydd till exempel, de, när jag körde Dolphin och Sill som jag pratat om i en tidigare podd, där har de ju också den här typen av kameror, men de har ju förstått att alla inte är supersugna på att ha en kamera nylle hela tiden, så de hade ju en ytterst elegant och enkel lösning, ett litet dragkallis så du bara kunde dra för kameran
istället för att sätta på en tejpbit.
Ja.
Så här, så många, det finns ju laptops som har det, som en liten lucka som kan stänga.
Och det hade de, åtminstone på den kinesisk specificerade Bydd Seal, och även då kinesiskt specificerade Dolphinen hade just dragkalusier över.
Ja, det har inte den här bilen, tror jag. Däremot så går det säkert bra att sätta en tejpbit om man vill.
Men skärm bara i mitten då, i alla fall.
Skärm bara i mitten.
Fick du se hur den såg ut? Liksom, när det...
Skärmen?
Ja, precis. Var den igång?
Var den igång?
Den var igång. Och det är ju det här Google...
ja, tack. Ja, just det.
Google-systemet.
Bra.
Så det kommer att fungera bra. Och skärmen känns ja, men det är en bra bild, och den kändes liksom som att den hade bra respons och så här.
Fast några schyssta spel.
Så långt kommer jag inte. Jag tror kanske inte det. Jag vet inte. De har inte pratat om spel i sin marknadsföring i alla fall, så. Men det går säkert då, det kommer säkert gå, alltså det är ju ett Android-system, så det går, kommer säkert, om inte annat så går det säkert att ladda ner från liksom en app med någon Angry Birds eller något om man vill. Det är bättre. Men om man ska sammanfatta det här då, så är det här är ju en väldigt viktig bil för Volvo. De ska ju bara sälja elbilar snart, så då måste de ju börja liksom få iväg elbilar, och då är det här en väldigt viktig bil. Och det är ju en ny storlek och en ny prisklass som de hoppas då ska nå ut till en ny kundgrupp.
Och varför ska man välja den här då istället för en 2008 eller en Avenger eller en Hyundai Kona som kommer ny nu också?
Ja, det ska man väl göra då för att det är en Volvo, antar jag. Och den ser i alla fall ut som en Volvo, och den är designad av Volvo, och den är, ja, men den har ju en Volvo image liksom.
Och vad tror du då? Kommer det funka?
Det kommer det säkert göra, tror jag. Volvo är ju ett populärt märke bland folk som bryr sig om design och sådär. Så absolut.
Vad kommer de tillverka någonstans? Kommer de tillverkas på samma lina som Smart och Zeekr, eller? Så det är Kina-produktion på den?
De kommer bara byggas i Kina.
Vad tror du, Anders?
Nej, men jag tror de kommer sälja allt som kommer hit. Det är ett bra pris för en elbil. Det är mycket pengar, som Magnus säger, men det är ändå, det är klart resonabelt. Och även om du väljer en nivå upp, då, ett större batteripaket och lite mer utrustning. Och jag tror man ska välja det paketet om man inte får en varmluftspump och man inte har ett batteri som är superpikt på kyla. Då tror jag rent generellt, undvik den modellen i Sverige. Det är för andra marknader, det är för medelhavsmarknaderna kanske, och USA då, om varmt klimat, ordentligt varmt klimat. För de kommer att påverkas. Men fortfarande, trots då större batteripaket och vettig utrustning, så är ju prissättningen, vad jag kan bedöma just nu, och storlek så här, den är ju inte oskälig. Så att det kommer nog bra.
Ja, det är inte 600 000 längre som C40 kostar.
Ja, och XC40 som var ju, det var ju 700 000 någonting för
han
och,
kom.
Ja. Han kom, så att det, de har ju varit väldigt dyra. Och ja, det är klart att de har varit väldigt rustade också, men mycket pengar. Men det här är ju nödvändigt, ska de få upp någon volym så måste man komma ner i pris.
Mm. Och sen har ju Tesla ritat om kartan.
Ja, ja, även kineserna. Ja. När man, nu blir det mycket tjat om bydd här, men de prisdumpade Atto 3 som vi också pratat om i någon podd här, 70 000 ner på ett bräde. Då
eller 29,95 såg jag nu leasing.
Ja, precis.
Och 12 månaders kontrakt. Ja.
Vilka är det mer som har sänkt till ett riktigt bra leasingpris? Var det Ora Katt som också har kommit ner? Ja, det, där. Ja, det händer mycket prismässigt nu. Mm. Så att om de inte hade varit på den här nivån, då hade det ju varit väldigt tufft, tror jag. Mm. Sen är det ju som du säger också, det är ett starkt varumärke och många gillar liksom det statement man gör. Jag tycker kanske att det är lite synd att de inte tillverkar en i Sverige. Det har varit jättekul om jag hade haft den här bilen. Men jag förstår, ska man upp i de här volymerna och då måste man ju ha en rationell produktion, och då är det rationellt att tillverka den ihop med de andra modellerna som delar plattform. Det bara är ju så. Uh-huh. Vad har de sagt om formgivning och design? Hur reagerade folk som var på plats där du var? Och liksom, hur tyckte man om formgivningen på den? För det har ju varit lite... Nya vdn har ju inte varit supernöjd med Robin Page formgivning. Det är därför han har fått lämna här då vid årsskiftet, var det väl.
Gått tillbaka, va? Till Bentley, var det inte så?
Jo, visst. Ja. Och den här nya då vad heter
Jeremy
han?
Jeremy Offer.
Mm. Som aldrig har ritat en riktig bil, om jag har förstått det hela rätt.
Nej, han kommer från andra branscher. Ja.
Är det också dammsugare, eller?
Ja, han har väl ritat, han är industridesigner och har ritat någonting som ska vara fordonsliknande, men jag har inte riktigt
fått igen på exakt vad det är. Självkörande, ja, vad fordon.
Arrival, något sånt tror jag de hette. Ja. Jag vet inte riktigt vad...
Precis, men han har inte jobbat för en liksom klassiskt bilföretag tidigare då.
Och det är rätt modigt att sätta en head of design för någon som aldrig har ritat bilar, och kul grepp också. Sen kommer det ju dröja innan vi ser det resultatet. Det dröjer ju en 3-4 år. Kanske kommer någon konceptbil som man får se hur han tänker. Men just nu är det ju Page-bilar som kommer.
Mm.
Och jag tycker nog att EX30 ser riktigt tuff ut. Kanske lik det är för lik XC40, men ljusarrangemang så här, det ser tuff ut.
Ja, det är en snygg bil, absolut.
Apropå elbilar så lyssna på det här. Vad är det här, Magnus?
Ja, vad är det där? Anders kan få gissa, vad är det där?
Det där är nya THX-ljudet som spelas när man kliver in i biosalongen.
Nej.
BMW kanske.
Det där är ett ljudklipp från filmen The Dark Knight från 2008, Batman-filmen.
Och är Batman-bilen då?
Nej, det är Batman-motorcykeln.
Ja.
Batpod heter den väl. Och jag, anledningen till att vi spelar upp det ljudet här idag för er kära lyssnare är att jag precis nyligen har lärt mig att det där ljudet är samplat från en Tesla Roadster som i en sån bromsbänk.
Och där fick vi in Tesla ordentligt. Magnus igen. Det var kul, en bromsbänk också, den var fränt.
Ja, de som när de gjorde den filmen då, så var ju Tesla Roadster och elbilar i största allmänhet väldigt nytt ju.
2008 sa
det
igen.
Ja. Nu har då filmen släpptes, så det här var väl liksom en...
Ja, just det. Det står för
par år innan.
Var det här ljudet inuti bilen eller utanför bilen?
Det här är ju ett ljud som man hör när man, alltså som jag förstår det, när man sitter i bilen och gasar på. För att jag kollade på ett YouTube-video med en mot journalist som heter Jason Camisa, som är väldigt duktig, och han pratade just om Tesla Roadster då, och sen så pratade han om den här otroliga historien då med att den här att ljudet, Batpod ljudet kommer från en bromsbänk. Så jag tyckte det var fascinerande, och det ledde mig då till en idé där jag tänkte att jag skulle fråga er här i poddstudion hur bör en elbil låta? För att det finns ju många biltillverkare som har som lägger på olika typer av fake ljud, och BMW har det här rymdskeppsljudet som är från,
vad heter han, kompositören,
Hans Zimmer.
Ja, just det.
Och Porsche har ju något ljud i liksom i Taycan som ska vara så här sportigt, så
Audi också. Och det är ju så högt så att vi, när vi mätte interiörbuller i Tannis, då var det ju elbilarna i 50, då är de som ljudligast för att de lägger på så mycket ljud.
Mm.
Då.
Men vad tycker vi om det här?
Ja, men det är intressant. Jag var ute och tog en öl igår med en kompis. Och vi pratade och han sa att ja, det här elbilar, det är så jävla tråkigt. Jaha, så jag, vad menar du då? Det är skitroliga. Nej, de hörs ju inte, de låter ju ingenting. Då var det alltså ljudet som var viktigast för honom i en bil.
Ja, typ. Och det är väl därför då som de lägger på sig.
Ja, förstås. Fake. Men själv är jag ju sån att jag tycker att de ska vara tysta. Jag vill inte höra någonting.
Nej, jag håller med Tommy. Jag tycker också... elbilen, en av de största poängerna är att den är tyst. Sen kan du få ha ett mekaniskt ljud som man förstärker via högtalare, som jag tror kanske den här Teslan är, att det är någonting som man har tagit från elmotorn och då säkert modulerat lite, men att det finns ett grundljud är som är ganska äkta.
Ja.
Fast jag vet inte, men jag tycker det, alltså, de elbilarna jag testade här nu sist, MG och Byd, lät ju båda rätt mycket elmotorsljud liksom, när de gick iväg.
Men tydligen så var det här vinande ljudet från Tesla Roadster, det var tydligen det har de tydligen gjort med flit, att de har inte isolerat bort det här, för det är ju ett så här drev som från, alltså växellådsljud.
Eller också misslyckas man och då säger man att vi gjorde det med flit.
Ja, men så här...
Vad tycker du då? Ska de låta elbilar?
Jag tycker att man ser exempel på överallt nu för tiden att vi lever i någon slags postsanningstillvaro. För det är ju färre och färre saker runt omkring oss som har någon egentlig substans. Så.
Som är äkta.
Som är äkta, som är på ett sätt för att
behaga, kanske.
Ja, eller det är inte längre så att saker låter och känns och luktar och så på ett organiskt sätt för att det är så det är, utan det är någon som har tagit fram det så. Ja, men det finns bilar som har avgasrör som är liksom gjutna i plast. Ja. Så. Och jag har jättesvårt för det här. Alltså det är samma sak med de här elbilsljuden för mig, att jag får liksom utslag. Jag klarar inte av det.
Tänker på lilla Fiat 500 som spelar en liten operasnutt.
Jag tycker det är väldigt kul. Ja. Så när det är en sån liten detalj som du gör en gång när du startar, och så i regel som förare, du hör det aldrig. Därför att det är så svagt. Men om någon gång någon passerar i precis rätt ögonblick, vinden ligger rätt, det är tyst på gatan och du drar iväg och så kommer de här stroferna. Det är ju humor. Det är, liksom, det är ju glädje i det.
Och den spelar på utsidan, va? Visst var det så?
Ja, den spelar på utsidan. Ja. Så måste åka med ner i alla fönster om du ska höra det själv. Så att du som förare störs inte. Jag tycker det är en jättekul liten blinkning, men alla kan ju inte hålla på så.
Nej. Men... Ja, jag tycker att det ska finnas någon substans. Liksom. Att en motor, alltså motorljud kan ju vara underbara, men det är ju ett ljud från ett fint motorljud är ju resultatet av att en motor är konstruerad på ett visst sätt. Så det är liksom en biprodukt och därför är ju då motorljudet det säger någonting om bilen. Och om motorn. Och jag tycker att om det inte är så längre, då finns det ju ingen anledning. Då finns det ingen historia bakom ljudet längre. Då är det bara liksom...
För att behaga, som sagt.
Ja.
Kommer ihåg för några år sedan så kom det någon sån här Bluetooth-pryl med massa olika billjud som man då kunde stoppa in och koppla till sin bilstereo.
Och så stor lagg på, så skulle den låta som en Formel 1.
Ja,
hade man och där.
Ja. Eller man kunde välja mellan Porsche, Ferrari, amerikansk V8.
Ja, jag kommer ihåg dem där. För de skickade ut mängder till tidningar och testade. Så det var någon riktigt så här superbillig plastig sak. Och det märkliga att den funkade ju märkligt bra. Allting lät lika, men den var hyfsad liksom, kopplad till motorn. Så att varvade du med din motor så hörde du den här lilla, tunna, fula högtalaren där nere. Eller ja, blåtand gick den vid. Det var ju jättekorkat och
Och sportljud har ju många bilar, alltså inte bara elbilar, att man lägger på.
Ja, min favorit är Volkswagen Golf R som har, den har ju en fyrcylindrig 2-liters motor. Men sportljudet i den är från en 5-cylindrig motor.
Ja, men det låter ju roligare. Ja. Ja, men våran Mazda CX-60 då, som åtminstone...
Ja, den låter ju främst.
Jättetufft. Och jag tror att det inte är så att det är så mycket internt förstärkt, utan de har lyckats ändå med den där lilla fyrcylindriga bensinmotorn. För det låter ju utanför, när någon drar iväg med den där, då hör man det.
För så gjorde man ju förr, då höll man ju på att stämma av avgassystem och sånt där för att få till det rätta.
Ja, det känns som att klangen. Kanske man har jobbat lite mer hos Mazda. Det är säkert syntetiskt förstärkt på något vis också, men den låter tufft.
Men det finns ju olika nivåer av det här också, för att om det nu är så att det här ljudet i den här Tesla Roadstern är också liksom designat. Och det lät liksom på ett sånt sätt att de som gjorde Batman-filmen tyckte att det lät så tufft att nu ska vi använda det här till vår liksom Bat-podd. Jag menar, det är väl också fake då på sätt och vis, om det nu är medvetet framtaget. Fast det är ju inte, det låter ju som en elmotor.
Jag tänkte säga, det är väl just det som gör att det känns relevant. Det låter som det är.
Ja.
Och sen att de har kanske laborerat mer i filmen då. Det må ju vara hänt, men så länge det är ett äkta ljud så tycker jag, då har jag inga problem med ljudet. Men jag tror vi kommer ha svårt att få helt tysta bilar, därför att tillverkarna vill nog gärna ha ett ljud, kanske inte bara för att vara till lag så att det ska vara en upplevelse utav fart, utan har du ett ljud i kupén som du kan kontrollera så behöver du inte vara riktigt lika kinkig och filtrera bort alla små irriterande ljud, framförallt i låga farter då.
Och jag tänker att det är väl kanske där vi landar då i den här diskussionen, att så här, elbilar får gärna låta, men jobba med att förstärka det ljudet som redan finns där.
Har inte vi pratat om den här nya Dodge som ska komma? Den skulle ju ha ett luftavgasrör. Den skulle ju ta in luft i bilen genom en nontomt avgasrör, och där skulle man micka ut och skicka ut det ljudet i kupén. Jag tror Maria spelade upp det ljudet. Ja. Ni får leta i någon gammal podd, så har vi ett jättekonstigt ljud där.
Jag tycker det viktiga är att det går att stänga av. Ja. Om man nu inte vill ha det. Att man
om det är ett rent syntetiskt ljud. Ja.
För det är ju skitbra då. Då kan man ju bara trycka bort det.
Ja.
Eller?
Men man vill ju gärna ha, tänker jag, någon form av ljudfeedback. Alltså,
ja
man typ som en växellåda som viner lite grann. Så man hör själva, för när jag kör bil så vill jag ju höra hur maskinen låter.
Det kommer ju bara väldigt, förutom en Mazda CX-60 där du har det med all önskvärd tydlighet att elmotorn jobbar.
Och det gör man ju i många elbilar, om man nu stänger av alla de här, alltså i Porsche Taycan till exempel. Om man stänger av det syntetiska fake-ljudet, då hör man ju motorn istället. Och det tycker jag är mycket trevligare. För det är ju väldigt lågmält, men det finns där. Och man vet att så här, det här... Det är faktiskt så den här bilen låter.
Tillbaka till det äkta. Vi ska lyssna en gång till på det här. Ja, det låter ju rätt maffigt. Kära lyssnare, gå ingenstans. Vi ska strax prata om svenskens favorit. Förutom villan och Volvon så är det ju kombibilen i golfklassen. Anders har testat 5 stycken och han kommer strax att berätta vilken av dem som är bäst.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du lyssnar på Vi Bilägares podcast. Om du gillar vad du hör så tycker jag att du ska följa vår podd så att du inte missar något avsnitt. Och om du vill berätta vad du tycker eller kanske komma med några frågor eller synpunkter så skicka dem på podd@vibilagare.se. Till exempel om du undrar vad Anders nu egentligen menar när han berättade vad han tyckte om de här 5 kombibilarna som han har testat. Vilka bilar är det, Anders?
Det är... i bokstavsordning den här gången.
Oh!
Ja, jag bjuder på det. Det är generöst, va? Det är Ford Focus Active. Det är Kia Ceed PHEV plug-in hybrid alltså. Peugeot 308 SV, också det är en plug-in hybrid eller laddhybrid. Toyota Corolla kombi förstås och Volkswagen Golf kombi.
Golfen har kommit tillbaka.
Golfen är tillbaks. Och den har väl inte försvunnit egentligen. Men om man tittar i registreringsstatistiken så har ju i stort sett hela den här klassen försvunnit. Nej, inte riktigt. Grov överdrift faktiskt.
Men var inte det här superstorsäljarna?
Jo, man kommer ihåg duellerna mellan Golf, Ford Focus eller Ford Escort om vi backar tiden ännu längre. Och sen hade vi naturligtvis Opel Astra också. Det var ju de tre som var liksom... ja. Den heliga treenigheten så att säga, vad det gäller mellanklass eller golfklassare då. Och vi ska säga direkt att vi försökt få tag på en Opel Astra till det här testet för att få liksom lite retrokänsla. Men den bilen har än så länge inte kommit till Sverige som kombi. Du kan få en halv kombi men inte kombi. Mm.
Ja, och det här då, är det familjebilar?
Ja, det är ju familjebilen med stort F skulle jag säga. Och med tanke på att de har växt så mycket också så kanske de egentligen kan ersätta en fullvuxen Volvo. Inte minst nu när Volvo har blivit så dyra, V90 inte minst då. Så är det här ett ganska bra alternativ. Jag menar, de rör sig mellan 4,60 och 4,70. Och
det är stort alltså.
Ja visst, det är ju ungefär där en Audi A4 låg för typ 10 år sedan. Då var ju den där. Så att de är ju... ganska rymliga helt enkelt, de är väldigt rymliga. Om du räknar backar till exempel så är ju Ford Focus, den lastar ju flest. Och den lastar ju då, om du har uppfällt säte så tror jag att det är 3 eller om det är till och med 4 backar mer än en Volvo V90. Så att det är ju, det är inga dåliga bilar om du är ute efter maximal volym i förhållande till vad du betalar. Mm. Det är klart, man kan ju inte matcha sig med Ture, men Ture är ju Ture.
Just det, T-klassen.
Ja, våran långtester.
Hemska, hemska bilen.
Nej, men vad säger du, Magnus?
Ut ur studion nu.
Du ville säga någonting annat.
Ja, jag tycker att det blir svårare och svårare att skilja på Passat-kombi och Golf-kombi nu till den.
Ja, nu kommer komma en ny Passat. Men Passaten är väl lite drygt 470-477 dyker upp i huvudet. Men det tar jag helt ur luften så att ta det med en ny Passat. Men det kommer komma en ny Passat i höst. Om ingenting oförutsett inträffar.
Den kommer väl vara större då? Så det
blir... jag gissar att den kommer vara större.
Det är väl så det funkar att så här, Passaten har en viss storlek och sen kommer en golfkombi som är lika stor som den. Då måste Passaten bli större.
Ja, fast jag tror att storleksmässigt har skillnaden mellan dem krympt, va? Visst är det så?
Ja, det har de. Det stämmer bra.
Golfen var ju mycket mindre förr. Den har
golfen
ju
var ganska liten. Ja. Särskilt. Golfen är en lite märklig modell. För att man har tänkt att golfkombi den har alltid funnits. Men den har ju inte alltid funnits. Den kom ju långt efter både Focus, ja, eller ja, Escort då, och även Astra. Eller vad hette Opel innan den hette Astra? Kadett, där.
Ja.
Nåväl, golf kom ju först på 90. Jag vill säga 93-94 någonstans. Sen kom först med Golf 3, då kom en kombi. Och sen så har vi haft då Golf 4 som kombi. Och när Golf 5 kom, då sa folk som att det blir inga fler golfkombis. Vill ni ha en kombibil så har vi Turan, det vill säga den lilla minibussen. Eller så har vi en utmärkt bil i Golf Plus, som var då en lite mer högbyggd bil. Men utan kombi bakdel, utan en större Golf, bara en vanlig Golf. Men kunderna ville annorlunda och då blev det även en Golf generation 5 då med kombi.
Okay. Fransmännen har ju alltid hållit på med kombibilar, eller?
Le Brac, som vi säger, va? nu heter det ju Brake, kallas de ju. Och det har de gjort. Både Citroën har ju haft ett flertal kombibilar i
Peugeot också.
Ja, Peugeot har haft mängder.
Och nu är de här med 308.
De är här med 308. Och det är ju första gången vi testar 308 kombi. Så det var kul att ha med den. Och inte någon alls någon oäven kombi, även om det gick så där i testet ska vi ju säga. Det är en bra lastare, men du vill inte sitta i baksätet till exempel. Så att den har lite brister vad det gäller utrymmen ändå.
Varför vill man inte sitta i baksätet?
Det är trångt. Det är trångt för benen.
Är inte den ganska stor?
Den här? Jo, men det hindrar inte, vet du. Och den har dessutom längst hjulbas, men det hindrar ändå inte från att den var minst i baksätet. Jag vet inte riktigt vad de har gjort, men de har ju andra sidan knökat in ett ganska stort batteri. Så man kommer ju 6,6 mil på en laddning.
Jag vill säga att jag är glad att de här bilarna finns kvar. Och att du gör test på dem så att folk kan... Så att folk slipper köpa en SUV.
Ja, just
man kan
det.
Köpa en kombi istället. Det är mycket bättre.
Ja.
Varför är en kombi bättre än en SUV?
Ja, men bättre. Alltså, kombi är ju... Det är ju en lägre bil än en SUV. Så att bara där har du en besparing i vad det gäller luftmotstånd. Och att då kan de åtminstone potentiellt sett gå lite snålare. Du har också en fördel om du lastar tunga saker. Du behöver inte lyfta upp allting till en SUV. Och det är klart att det finns då en liten nackdel att du har lite lägre sitthöjd. Så att när du får kliva liksom lite mer ner i bilen, och det kan ju vara jobbigt. Men de flesta som är vid normal och rimligt god hälsa har ju inga problem med det här. Så att fördelen är ju dels att de är lite mer energieffektiva. Och sen är de ju körgladare. Det här är ju rätt trevliga bilar att köra. En SUV är inte alltid superkul, ja, men den inte blir väldigt påkostad.
Är det inte så att komforten ofta är bättre i en lågbyggd bil också, för att den har lägre tyngdpunkt, och då slipper man ha så hårda fjädrar och krängningshämmar och så?
Exakt, behöver inte styva upp på samma sätt. Och sen är ju inte alla tillverkare som har lyckats med det. Men vi har ju också den här Ford Focus Active, och det är ju det som har blivit instegsmodellen utav Focus nu, så är det Active-modellen. Det är ju att den är lite höjd. Den är ju 2,8 cm högre än en vanlig Focus. Och det gör ju att du får lite lättare insteg. Men lasthöjden är fortfarande synnerligen ryggvänlig. Så att det är bra.
Mm. Den femte bilen, Toyota, har vi inte pratat om.
Nej, men du har ju pratat så mycket om Toyota. Så att vi...
Ja, men den här gången så har du ju faktiskt kört Corollan i lite maffigare utförande. Med stor motor.
Ja, den här gången...
2 liter.
Hela 2 liter och en herrans massa effekt. Systemeffekten är 196 eller 197 hästkrafter. Och det gör ju att den går som ett spjut. Den är snabb på riktigt. Och sen är det här då en GR-version. Och GR är ju Gazoo Racing, tror jag det står för, i Toyotas värld. Och det är ju samma som att det är sportpaket. Så att den ser ju lite tuffare ut, och den har lite större fälgar, och den har dessutom ett elektroniskt kontrollerat chassi. Så att den har ju aktiva stötdämpare då.
Mm. Och redan den andra gick ju bra. Den här måste gått ännu bättre.
Ja, det går ju som tåget. Det, precis som din Corolla gjorde för ett nummer tidigare.
Ja. Jo, nej, den gick ju väldigt bra i undanmanöver. Och den var trevlig att köra.
Ja, visst är den det. Men det är ju samma bekymmer som kvarstår. Den är ju hysteriskt bullrig. 18-tums hjul underlättar inte den här situationen. Så att den är... Även om decibelmätaren inte gör någon skillnad på 1,8 och 2,0, så det känns som att det är lite mer brus och buller. Men det är framförallt det är ju från däcken det kommer. Så att ni som funderar på en Corolla, överväg verkligen att hitta ett par däck som är så tystrullande som möjligt.
Eller kanske välja en annan bil i testet då som är tystare.
Det skulle man kunna göra. Vill man åka så tyst som möjligt, så är det Ford eller Golf som gäller. Kia är ju, det är faktiskt den bil som säljer bäst utav de här. Vi sa att de går lite liksom, de har gått lite kräftgång i försäljningsstatistiken. Och det är ju SUVarna tar över, men Kia Ceed ligger faktiskt fortfarande på topp 10. Och det är ju lite intressant, för Ceed säljs numera bara som kombi och laddhybrid, om du inte går på XI då, som egentligen är samma bil, men det är alternativet som finns. Och ändå ligger den då 8. Så det säger lite om att den här karosstypen ändå är poppis fortfarande.
Ja, men vi körde ju undanmanöver med alla bilar. Du körde undanmanöver med alla bilar, Anders. Gick det?
Nej, jag körde inte. Det var Nils Värd som fick köra. Jag var upptagen. Vi gjorde det här samtidigt som vi gjorde sommartestet, nämligen, så att vi hade en herrans massa bilar i omlopp. Aha. Så att vi delade upp lite. Men Nils har kört, och det gick ju lysande för Toyota igen då.
Den går himla bra. Alltså, det trodde man inte. Toyota Corolla.
Nej, och de har ju inte gjort det alltid heller, utan det har ju varit lite liksom degiga påsar som inte riktigt vill. Men den går som ett spjut, verkligen, ja. En som inte går fullt lika bra är Kia Ceed. Nils var inte alls nöjd med hur den betedde sig. Han tyckte den kändes hal. Det är som att den åker på något annat underlag, och det känner man i bilen också, att den kasar och den börjar sladda väldigt tidigt. Redan i 60 så börjar den bryta ut med baken. Och liksom, är du inte med och håller emot där? ESP går ju in, alltså antisladdsystemet, går in hårt, lite klumpigt nästan. Men du måste vara alert om du ska kunna få den där över 70 km i timman, och där någonstans kanske... Där ligger de andra konkurrenterna, jag tänker. De kör fortare än 70 och de gör det snyggare än SID. Så där är vi lite besvikna.
Men handlar det om lastvikt eller?
Alltså, SIDen har ju den lägsta lastvikten här. Den får ju inte lasta en gång 360 kilo.
Det är lite.
Ja, Golfen får lasta nästan 130 kilo mer. Så att det är stor skillnad. Det är klart att det är en laddbrid och den är grunden tunga, så det är ju kanske ungefär vad den här chassit tål då. Men nej, det borde de definitivt kunna ha gjort bättre, Kia.
Hur gick golf?
Golf går helt okej. Inget superresultat. Jag tror vi har ju numera infört ett betygssystem. Den får en 3, så den är godkänd utan några större liksom ovationer. Den som däremot gick bra var person. Gick jättefint. Den här ratten då, som en del klagar på, är överassisterad, och det är den. Den har en jättekraftig servostyrning. Det finns nästan noll vägkänsla i den. Jag tror att det var Kalle Karlqvist som uttryckte att någon hällt för mycket servosås över anrättningen. Liksom, det är fantastiskt. Det är mycket, mycket bra beskrivning. Och det hjälper den ju här. Det går ju lätt och väldigt liksom, den har fin känsla genom undanmanövern.
Och den hade ju rätt feta hjul den här också, va? Hade den inte?
Oh, ja, 18 tummare. Och
mycket gummi.
Ja. Bra. Men inte några UHP-däck, utan var Premise 4-däck. Så det är inte liksom någon sportdäck i den bemärkelsen. Så att man är fokuserat på motstånd på dem. Så att den gick väldigt fint ändå.
Och Forden då?
Forden lite bättre än Golf. Den fick också en 4, tror jag, i omdöme här. Tryggt beteende, som vi vill. Så börjar de försiktigt att understyra när det går för fort. Inget otyg med bakvagnen, och antisladdsystemet är väl kalibrerat.
Du har ju blandat drivlinor här lite grann. Det är bensin, det är bensinhybrid, det är etanol och det är laddhybrid. Mm. Kan du säga någonting om skillnader och likheter generellt?
Generellt sett, ja, men om vi tar Toyota, kanske vi inte behöver gå in så mycket på. Den är stark och det är samma princip som tidigare, femte generationen. Det är starkare elmotor, den har finjusterat. Det som är kul med 2,0 är att tidigare den dragit lite mer bränsle än 1,8. Och nu så säger WLTP-siffran att det är dött lopp mellan dem. Så att de har samma utsläppsvärde.
De har sänkt mer på...
2,0 har blivit procentuellt mycket mer effektiv. Och där är det ju så olyckligt att vi hade mitt under våran testkörning som låg sista dagen, alltså förbrukningstestkörning, var ju naturligtvis kört bilen mycket innan. Men just när vi gjorde förbrukningsmätningen så fick vi en oturlig punktering. Och det var precis efter att vi hade haft våran lite mer dynamiska del av testet. Så att vi kunde inte använda de förbrukningssiffrorna, och vi hann inte få tillbaka bilen med hela däcken när vi var tvungna att publicera. Så att vi får lita på Toyota-siffror och säga att den har dragit samma sak som då 1,8, precis som WLTP-siffran säger. Mm. Det ska ju sägas att WLTP-siffran på din bil, när du testade Tommy, där var ju WLTP och testförbrukning identiskt. Mm. Så att de verkar vara väldigt ärliga där.
Jaha, nu är det samma siffra.
Ja.
Det samma händer inte ofta.
Men sommar och... när vi kör våra förbruk, eller åtminstone jag när jag är ute på förbrukningsslingan, så är det ju ganska lugn körning. Jag menar, man följer hastighetsbegränsningarna, det är lite blandad trafik. Mm. Stad, land och hybrider tycker jag, med stadskörning. Där gillar de ju väldigt mycket att vara.
Ja, och det märker man om man tittar på våra 48 volts hybrider som är med här, alltså mildhybriderna. Och det är Ford och det är Volkswagen som använder det här systemet. Och Ford har vi ju kört tidigare, det är en trecylindrig motor. 125 hästkrafter, det ser precis som våra långtestare.
Men etanol konverterat?
Etanol konverterat nu. Och utav, i och med att vi hade 5 bilar och vi har begränsat med personal, vi kan inte köra hur mycket som helst, så har vi faktiskt inte kört den på etanol. Utan vi har hållit oss till bensin då, för att ha en vettig jämförelse.
Precis som nästan alla kunder kommer göra också.
Extremt sannolikt att de flesta kunderna kommer att göra
det. Eftersom det är dyrare att köra på etanol.
Ja, man kan räkna med en förbrukningshöjning på någonstans mellan 30-40% brukar man säga. Turbomotorer kan man, om man är medveten för det, köra kanske lite effektivare, så att det är möjligt att du kan räkna med en 25% höjning, och då kanske etanol blir lönsamt. Men där den stora vinsten med etanol ligger, det är ju vägskatten. För den här betalar du 591 kronor för. Mm. Medan om det bara varit en bensinare som Golfen då är, då betalar du över 6 000 kronor då, per år. Så att det är ju skillnad.
Det är en scam det där. Är det inte
ja,
det?
Ja, jo, det kan man ju.
Du... Nej, kolla här. Här kan du köpa en bil som går på biobränsle. Då slipper du betala skatt.
Om du inte tycker att det är väldigt trevligt och vill köra på biobränsle.
Ja, och då, ja. Tänk om det är det du har möjlighet att göra. Du har inte råd till en elbil utan du, eller en laddbil. Utan då funkar ju det här liksom. Då får du köra petan och betala lite mer vid pump istället. Då.
Om du nu, för du har ju räknat milkostnader på de här. Mm. Hur slår det då om du väger ihop alltihopa, drivsystem och förbrukning och mer kostnad då för de här mer avancerade systemen?
Ja, och ju mer avancerat det blir, ju mer laddhybrid och sådär, då blir det ju det blir faktiskt dyrare. Sen kan man ju, som de här laddhybriderna då, jag sa att person gick 6,6 mil och person går ju längre än Kia, men det är, Kia går lite drygt 5. Så att det är helt hållet på hur du kan balansera ut här. Kan du köra väldigt mycket av årets förbrukning på el, ja, då kommer du ju få en ganska anständig driftskostnad för det. Men ska du bara räkna kronor och ören som vi har gjort nu då blir ju Golfen i kraft av ett väldigt effektivt 48 volt system. Den är ju bränslesnål den här bilen, så den får ju, dels blir vägskatten ganska låg. Även om 6 000 kronor är väldigt mycket mer än Ford, så är det ändå anständigt. Så att det är ju den som tar hem det ekonomiskt. Det är det. Och det gör ni i kraft av sin låga förbrukning och sen ett fantastiskt andrahandsvärde.
Och lågt inköpspris kanske, eller?
Ja, det är det som är lite märkligt. Golf har ju i regel varit den dyra bilen i den här klassen, men nu är den ju i det testade utförandet, det är den billigaste. Och det är klart att de andra är väldigt välutrustade. Person kommer ju i stort sett maxutrustad. Kian är maxutrustad för vi har en advanced plus nivå på den här. Och då blir ju de lite dyrare. Men det som är intressant är att Toyotan också är i stort sett maxutrustad. Som vi har då räknat på. Och procentuellt sett så har den precis lika bra andrahandsvärde som din lite enklare utrustade och med mindre motor. Va? Så att om du tycker att det är lite trevligare att ha lite mer maskin och lite mer utrustning, så kostar det egentligen inte speciellt mycket mer. Det påverkar inte andrahandsvärdet rent. Det kommer naturligtvis påverka i kronor, men procentuellt sett så påverkar det inte.
Vad kostar de här bilarna? Kan man få en sån reality check på vad kostar? Vad kostar en helt vanlig alldaglig kombi nu för tiden? Plasta med papper.
Det här är ju inga billiga bilar längre. Man kommer ihåg när man tänkte, ja, men golfklassare, 250.
Vanlig simpel kombi, ja.
Ja, visst. Ja, men 250 000, kanske.
Var inte 199,9?
Jo, det gick alldeles utmärkt. Om du köpte en Peugeot 307 kombi för, vad blir det då, 15-18 år sedan någonting, det är lång tid sedan.
Går.
Då var det ju 160 liksom. Varsågod, här har du en
149,9.
Ja, sista slutspurten, classic-modellen. Nu om du, ja, vi börjar där det är som värst. Det kanske är roligast. Trots att då är det ju person, och det här är en laddhybrid. Den har 225 hästkrafter, så att det är deras top of line. Men det här är också då basversionen utav laddhybriden, och det var den bilen vi kunde få tag på.
Vad sa vi att Volvon kostade, EX30?
429.
429 började det på, ja.
Ja. Sitter ni ner, tänkte
jag. Ja, vi sitter. Ja.
Om du knatar in till personhandlaren, hej, jag är inte alls Pelle Prutare, utan jag tar bilen för listpris. Då får du slanta upp 584,9.
Va?
Ja. Och sen om du vill ha lite läderklädsel och lite det, så är det inga problem att få upp den över 600. Det går alldeles utmärkt att få.
En personkombi.
Mm. En personkombi för 600 papp.
Som är trång i baksätet.
Oj, oj, oj. Ja, vad bra att jag satt ner.
Ja, den är rätt knäckande faktiskt.
Men alltså, är det här nu att man vill vara premium, och då tar man till knepet att hissa upp priserna?
Jag tror att det kan vara en kombination att man kanske vill höja marginalen. Naturligtvis fransmännen vill tjäna pengar på sina bilar, självklart. Det är därför man bygger dem. Man kanske har haft lite komponentbrist just nu. Man ligger efter fortfarande med produktionen. Vi har en generalagent som kanske inte liksom har fått den största tilldelningen av bil. Och då känner man att vi tar de priser vi tror att vi hoppas kanske eventuellt kan få. Mm. Och så sätter man ett pris som är helt uppåt väggarna. Och sen så börjar man med sina kampanjpriser. Så det är ju det man har gjort även med den här. Och det är ju ganska klassiskt för Peugeot och den importören då. Mm.
Vad kan man köpa den för då?
Den har ju då en kampanjpris och det här kampanjpriset verkar vara väldigt statiskt på 519,9.
Och det är fortfarande även, för mycket.
Ja, det är fortfarande ganska mycket, va? Är
det inte? 65 000 kronor rabatt har aldrig upplevts som så lite som nu. Men det roliga är också att det är 519,9 de rapporterar in till skattemyndigheten och det är egentligen fel, så förmånsvärdet ska ju vara betydligt högre.
Okej, men det där var en laddhybrid då. Om man bara vill ha en vanlig enkel bensinbil. Det var väl Golfen då som var...
Ja, 364 och 4. Ja. Och då är det helt ordinarie pris utan några kampanjer.
Men alltså en enkel Golf för 360 000?
Och ganska sparsmakad utrustning.
Ja, Skoda Fabia är ju 240.
Det är ju dyrt att vara bilägare nu.
Ja, det.
Ja, även Forden. Trecylindrig, basmotor, 125 hästkrafter, verkligen instegsmodellen, ingen lullull. Utan de har en bra grundutrustning, de har fin säkerhetsnivå i Ford. Mycket system i standard, till exempel döda vinkelvarning. Men 388 och 4, vad betalade vi för vår Tommy, långtestaren? Kommer ihåg, det är exakt samma modell.
Ja, var inte det strax över 200 någonstans?
Jag tror kanske att det var lite mer, men det var absolut en 250. God bit under 300. Och då hade vi ändå det fina ljudpaketet.
Ja, just det.
Så att det är ju, det har blivit dyrt, men det är samma här. Ford har också lite av kroniska kampanjpriser. Så du kan egentligen koppa bort runt 35-40 000 kronor på det här priset också. Men det påverkar ju inte så jättemycket, för att milkostnadspriset då för en person, den är 71 kronor och 30 öre.
Ja, men det går ju inte.
Nej, det gör ju inte det. För den har ju ett riktigt katastrofalt andrahandsvärde. Efter de här tre åren så har det ju den tappat då 54%. Får tappa 51.
Vilken är bäst? Andrahandsvärde?
Ja, det är dött upp mellan Toyota och Folka. 43%
tappar. Det är ju stor
skillnad. Men det som förvånar är Kia. 50% bort. Det är mycket från Kia, tycker jag. Men det är väl det att det är ett stort utbud. Modellen börjar komma upp i åren. Även om själva plug-in-hybriden inte är så gammal. Den är ju bara 2 år, tror jag. Så är ju SID som modell börjar ju bli lite daterad.
Men är det inte också så att laddhybriderna har börjat bli lite ute? Eller?
Många kanske vill gå över till ren el. Och så är det ju här med att en laddhybridsbatteri slits ändå lite hårdare än en elbilsbatteri. Så att man kanske börjar se liksom lite mindre räckvidd, och sen det har ju pumpats ut väldigt många laddhybrider som har varit av lite tveksam kvalitet, kanske inte kvalitet så som att de håller ihop, utan mer att de har varit rätt dåliga som laddhybrider.
De har inte gått så långt på el.
Exakt. Nej, ja. Och då kanske man får lite backlash på det nu också. Jag tänker framförallt på Mitsubishi Outlander, och jag tänker även på en del BMW och Mercedes modeller som har haft väldigt låga räckvidder på ström. Mm. Och det kanske också gett lite negativitet åt det här konceptet.
Volvo gick väl inte heller så långt förut? Va?
Nej, verkligen inte.
Mm. Lastutrymmen. För jag sa att person var en storlastare.
Ja, den är inte så tokig faktiskt. Den, om vi nu håller oss det här fina backmåttet som är något av en branschstandard, det vill säga vi lastar in en sån här klassisk läskback, rödback, standardback, så man får 22 kronor och 40 öre för om man löser in. Det kan vara bra.
Finns de fortfarande, de där backarna?
Ja, det är klart att de finns. Ja. Även blånbacken finns kvar. Så att, och den är lite dyrare. Okay. Större backen. Nu kommer jag på en affärsidé, Tommy.
Vadå?
Vi är i stort sett bara du och jag på redaktionen, och Magnus också. Vi har, tror jag, 65 backar där nere. Ska vi dryga ut?
Ja, kränga
företagskassan. Mm. Nej, det ska vi inte göra. Vi behöver
kan dela ut dem som premie till de som lyssnar. Nej, vi behåller dem.
Vi behåller dem.
Vi använder dem när vi mäter bagageutrymme, och det har du gjort.
Ja, och då fick jag in 34 i person som bäst. Men den är ganska sluttande över bakrutan, så när man inte fäller sätet så blir det bara 13, och det är faktiskt sämst då i testet. Men den ligger så här, det är ju verkligen, den har lite otur. Det är millimetrarna som är fel, annars hade det gått in en hel del till.
Mm. Vilken är bäst då?
Bäst på att lasta är ju Ford, utan tvekan. Den hade dessutom bäst höjd under bakluckan för de här höstdagar som börjar närma sig nu då. Så ska du stå ute och fika, så är det en Ford baklucka du vill ha, för det har 193 cm. Bra takhöjd. Bäst är dels i kraft av sin låga milkostnad då, men det är Golf tar ju hem det här testet. Genomarbetad bil, fin fjädring, tyst och fin kupé precis som Ford, och även Ford har jättefin fjädring. Hyfsat körglad. Ford kanske inte riktigt lika kul att köra. Det är jättefint chassi och det är inte det att de inte tål att köras undan med. Och tål att köra särskilt Forden då. Tål att köras på riktigt dåliga vägar. Att ha lite mer markfrigång. Men det är golf den här gången. Och det är kraft av ekonomi.
Toyota då?
Ja, Toyota i det här utförandet blir ju ganska dyrt. Det kostar 430 000 kronor. Och milkostnaden är inte så farlig.
Men för andrahandsvärdet är bra. Eller?
Andrahandsvärdet är bra. Så att, men det är ju det att den är inte jätterymlig. Baksätet är inte toppen. Jag tror du har klagat på instegsvinklarna också.
Ja, alltså, dörrarna öppnar ju knappt.
Nej,
jag stoppar in en barnstol i det där. Alltså.
Nej, det gör man ju inte jättegärna.
Sälj barnen.
Så du har råd med bilen.
Sälj barnen, köp en Toyota. Nej, ja.
Och ett par hörselkåpor då, för det är ju bullret återigen. Det är så synd, för bilen är ju trevlig att köra. Och den, liksom, den är så
snygg också.
Ja, oförhärlig att leva med.
Men person tycker jag är jättesnygg. Är inte den jättesnygg? Tycker
ni
inte?
Vet ni vad person gör?
Nej.
Den har alltid tända bakljus. Bra person.
Ja.
Superbra. Oavsett hur du ställer den där omkopplaren så kommer de lysa även om det är dagsljus.
Och så gillar jag förarmiljön i person. Jag tycker om den här lilla ratten i knät. Och
ja, den är ju lite som en vågdelare, den där iCockpit-systemet. Liksom. Och de hävdar ju att mätarna, och de är jättekonstiga för de har den här som jag pratat om i flera poddar också, att de har en sån här hologrammeffekt i mätarna. Att de har den ordinarie displayen för mätarna, så lägger man en extra display då med ytterligare siffror. Det här är typ sådana gamla 80-tals digital klockor som man kunde få den där som skulle bli 3D-dimensionell effekt. Så har de gjort. Inte supertydligt. Lite halvkul, men för vem? Alltså det är effektsökeri. Jag tror alla, särskilt några äldre testförare, de bara, vad håller de på med? De är väldigt liksom skeptiska.
Bara jag som tycker det är kul. Ja.
Ja, nej, men det är kul är det ju, men är det bra? Det är tveksam. Men hur som helst, alla trivs inte jättebra personer. Men om man väl suttit ner och kört den ett tag, då vänder man sig den här låga positionen. Och då är plötsligt många som bara, men det är inte så tokigt. Så att ni som är intresserade av en person, pruta stenhårt och kör den en bit, så kommer det kanske liksom komma till ro med att den här ratten har lite lustig placering.
Men golf är alltså kung i golfklassen igen?
Ja, det är den. Och som
ordningen är återställd.
Ja, precis. Men om vi tittar på registreringsstatistiken så är ju inte, jag menar, golf var ju en riktig bulksäljare. Men jag gick faktiskt in på statistik och kollade. Jag tror att man backade så här, tog en period över 6 år nu. Jag tror jag tog från 2012, alltså under hela perioden som Golf 7, alltså föregående generation, var i produktion, då var ju Golf Sveriges bäst säljande bil i över 6 år. Alltså om du ser till total volym över 6 år, från 2012 till 2018 då var det Golf. Det är inte någon Volvo, det var Golf som var. Och de ligger idag på 22 plats i registreringsstatistiken. Mm. Så att någonting har ju verkligen hänt.
Och Golf fanns ju också i ett otal olika varianter med mängder av olika drivlinor och karossgrejer.
Ja,
och sådär.
Ja, du kunde ju få vad du vill. El, gas, och det är ju borta. Nu är det ju, du kan ju inte ens gå för laddbilen längre, tror jag. Kanske i halvkombin.
Halvkombin finns väl? Eller, jag minns inte.
Osäker. Ni får titta på nätet. Allt händer så fort numera så att man har inte riktigt koll.
Men ska du ha en vanlig kombi, en vanlig golfkombi?
Med mildhybrid? Den räcker jättelångt. Ja.
Magnus, blir du sugen?
För vad kostar den? 300?
364.
Aldrig.
Säg 365.
Aldrig i livet. Då köper jag hellre en 3 år gammal 5-serie.
Okay.
Men vet ni vad som finns? Alltså, nu sa jag att det är så svårt att hålla koll på modellerna och jag får ju skylla mig själv att inte jag har läst på det här inför podden. Men en modell som jag vet finns fortfarande, som ändå är lite kul. Ford Focus kan fortfarande finnas eller levereras som ST, alltså 280 hästars sportversion. Och det är den enda
i kombin.
Ja, i kombin. Inte bara.
Golf R finns inte längre heller.
Nej, Golf R har verkligen försvunnit helt.
Ja.
Det så kanske det inte var någon hit med den där femcylinderhjulet i alla fall. Då.
Nej. Nej, det fanns inte. När jag skrev testet så gick det inte att bygga en Golf R, så kan jag säga. Mm. Däremot finns GT-in kvar. Och även någon, men det är återigen, det är bara halvkombi. Ja. Inte kombi.
Så ska man åka fort med last så är det ST.
Ja, då är det Ford Focus numera.
Det var vad vi hade att bjuda på idag, mina vänner. Tack för att ni har lyssnat. Vill du kommunicera med oss så gör det via podd@bilagare.se. Följ podden så missar du inte nästa avsnitt. Krama varann i trafiken. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.